Vi är varmt välkomna hit till St. Pauli kyrka idag för att fira den andra söndagen i påsktiden. Och påskens vittnen är temat idag. Vi har också den stora glädjen att ha dop i mässan idag. Och jag ska säga också att i mässan så finns det några här som kommer att filma. Och när de filmar så kommer de bara filma liksom bakifrån, och det är de som kommer med på film i de fem främsta raderna i kyrkan. Så vill man absolut inte bli filmad så får man sätta sig någon annanstans, och de kommer liksom klippa bort allt annat som råkar filmas. Och det är för ett konstprojekt, ett konst- och religionsprojekt som de filmar där. Och jag ska säga också att vi kan väl bara göra så att vi hälsar på varandra. Säg välkommen hit till St. Pauli kyrka. Kul att du är här, kan man säga om man vill. Eller något annat lämpligt. Jag ska säga till er som följer med via webben och närradion, som också är jättevälkomna, att psalmerna idag, de är 15, 152, 379, 465 och 313. Och kollekten idag, den går till Göteborgs och Skara stifts flyktingfond, och det är till hjälp, ekonomiskt bidrag till flyktingar som behöver stöd vid familjeåterförening eller advokathjälp. Det går också bra att skänka pengar till Nordisk Östmission, och det står fel i agendan. Det står något annat i agendan om man tittar vid QR-koderna längst bak där, men insamlingen idag, den via ljusbäraren, den går alltså till Nordisk Östmission, som är en missionsorganisation som arbetar för att sprida evangeliet i Östeuropa, och även arbetar en hel del med hjälpsändningar och nödhjälp och sådär, inte minst i Ukraina. Och så ska jag säga också att ibland har vi möjlighet till kommunionsskola för de barn som vill ta emot nattvarden. Så behöver man liksom inte vänta om man inte vill det till konfirmationsåldern, utan man kan få ta emot det tidigare, och då har vi möjlighet att ha en liten genomgång med dem. Och vill man då gå den här kommunionsskolan så kan man prata med Björn Larsson. Han är den som kommer att leda detta. Prata med honom om ni är intresserade av att barnen ska gå till nattvarden. Det är också möjlighet idag till personlig förbön om man vill att någon ska be för en, så kan man göra det under nattvarden. Då går man ner på kyrktorget och så går man vänster, och så vänster så finns det ett par personer där som ber för dig. Och alla är välkomna till kyrkkaffe efter gudstjänsten inne i församlingshemmet. Då får kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du dog för våra synder och uppstod igen på tredje dagen. Fyll oss med tro och glädje över din uppståndelse och öppna oss för vad du vill ge oss i denna gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Så skriver Petrus i dagens episteltext. Och om det är någonting som vi människor längtar efter så är det hopp. Och jag läste en bokrecension för knappt 2 år sedan av Aftonbladsjournalisten Erik Rosén. Då hade det precis kommit ut en bok skriven av en annan journalist på DN, Erik Wirtén. Och den boken hade rubriken Hopp med stora bokstäver och så var det ett utropstecken efteråt. Och Erik då från Aftonbladet som recenserade boken, han skriver: det finns ett avgörande problem med boken Hopp. Ingen enda gång hittar Per Wirtén hoppet. Han insisterar på det. Det är slutsatsen. Boken är en bekräftelse av den känsla och analys jag redan känner tyngden av, som får mina knän att vikas och min rygg att krökas. Det finns få skäl att känna hopp. Och det här är ju oerhört ärligt då av den här journalisten. Och problemet egentligen, det är ju att de här båda personerna, de båda journalisterna, de letar ju efter hoppet på fel ställe. Och om vi letar efter hoppet i den här världen, om vi letar efter hoppet bland oss människor, då kommer vi inte att finna det hoppet. Därför att vårt hopp står inte till att människan plötsligt ska förstå att vi måste sluta kriga och sluta döda och sådär. Utan människan har varit likadan alltid. Och hoppet, det hittar vi istället i de här orden som Petrus skriver i dagens episteltext. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Jesu uppståndelse, det är denna världens enda hopp. Och det är ett levande hopp. Och det betyder att det här hoppet, det slutar inte att vara ett hopp, utan det är ett hopp från generation till generation, ända till Jesus kommer tillbaka. Och det betyder att det finns liv att få, det finns glädje att få, det finns frid att få. Jesus har uppstått och det betyder att vi också kan uppstå. Det är det som är människans hopp. Och i syndabekännelsen nu som vi får göra, så kan vi fundera på hur ser det ut i mitt liv. Var någonstans har jag mitt hopp? Vad sätter jag mitt hopp till? Vem har jag satt min tillit till? Vi behöver vända om till honom som är det enda hoppet för den här världen. Jesus, låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och fred på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Livets Gud, du som skänker oss påskens glädje, låt oss bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen dör från synden och uppstår till nytt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den andra söndagen i påsktiden, sidan 1418.
Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ifrån Zakaria bok. Så säger Herren Sebaot: om det som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar, är det därför omöjligt för mig? Frågar Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: jag ska rädda mitt folk ut ur östens länder och västerns. Jag ska hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i trohet och rättfärdighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Episteltexten är hämtad ur första Petrusbrevets första kapitel. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, och som väntar på er i himmelen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars frälsning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Lyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet som är hämtat ur Johannes kapitel 20. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, det är en stor glädje att få ha den här familjen här framme. Jag döpte ju Matteo, storebror, här för 6 år sedan, och så fick jag även vara med och viga föräldrarna för några år tidigare än det. Och det är också väldigt roligt att vi får ha dop nu i påsktiden. Förr i tiden så döptes ju alla, man sparade alla och så döpte man dem under påsken. Så att det är väldigt värdefullt att få ha det under påsktiden, för påsken handlar ju om uppståndelsen. Och när någon blir döpt så blir man också uppstånden med Kristus. Så att det är någonting som händer på riktigt nu med det barn som ska döpas. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus för att rädda oss från det onda. Genom dopet så föder han oss till ett nytt liv. Han för oss in i sin kyrka och till ett liv i förening med honom. Och detta ska han nu få göra med det barn som ska döpas. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för detta barn. Välsigna de som bär ansvar för barnet, föräldrar, faddrar och vänner. Fyll dem med din kärlek så att de kan ge ömhet och trygghet. Hjälp oss alla att leva så med varandra att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva. Får vi lyssna till evangeliet om Jesus och barnen. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, han la händerna på dem och han välsignade dem. Och så ska vi också få göra nu med detta barn, och då frågar jag er föräldrar, vilka namn har ni gett ert barn? Då får ni gärna vara med och lägga händerna på henne och vara med och be på det sättet. Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Amelia Annie Maria från mörkrets makt. Skriv hennes namn i livets bok och bevara henne i ditt ljus nu och alltid. Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Amen. Det är bra. Något extra korstecken skadar inte. Och så får vi också lyssna till Jesu ord om dopet och tron. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och då tror jag att Matteo ska hälla upp vattnet, va? I dopfunten. Så att du kan ta den. Och så häller du det där. Och under tiden du häller det så får vi be. Gud, vår fader, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande. Så att Amelia som nu ska döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd henne till ett nytt liv i Kristus och förena henne med ditt folk för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Perfekt lagom med vatten har vi i dopfunten. Och med det så kan vi ställa oss upp allihopa och tillsammans bekänna den kristna tron. Och den finns i psalmboken. Längst bak på pärmens sista uppslag där det står den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och då frågar jag er föräldrar, vill ni att ert barn döps till denna tro för att leva med församlingen i Kristi gemenskap? Då blir det dop. Och om det är något barn som vill se lite bättre så får ni gärna komma fram hit och ställa er här framme under dopet. Då är det läge att komma nu i så fall. Amelia, Annie Maria, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Livets Gud, uppfyll Amelia, Annie Maria med din helige Ande och hjälp henne att dag för dag leva i sitt dop. Amen. Och så här ser Amelia ut som nydöpt. Vi får välkomna henne in i Guds församling, kyrkans nyaste medlem. Och vi kan ju faktiskt applådera både det och Jesus som... Och Amelia ska också få ett dopljus. Och... det här dopljuset är en påminnelse om Jesus som säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Ska vi se här. Och Amelia ska även få en sån här dopduva som vi hänger in här i vårt dopträd, så den kan ni komma och titta på tillsammans med alla de andra barnen som har blivit döpta. Och så får ni komma och hämta den vid tillfälle. Vi hänger den här. Och Amelia ska även få en bibel och bönen. För Amelia har ju en dopklänning på sig som är ganska så lång. Och det betyder ju det att det är någonting att växa in i. Och hur växer man som kristen? Jo, det gör man när man ber för dem. Och barnen är redan på gång här och svarar på frågor. Men och också när man läser Bibeln och går i gudstjänst och sådär. Så det är också faddrarnas och föräldrarnas speciella uppgift att be för barnen och att läsa Bibeln och ta med dem till gudstjänst och sådär. Så då så har vi välkomnat in er här och då så ska vi få fortsätta med att be en avslutande bön. Gud skapar av himmel och jord, du ger liv och ande. Vi ber dig nu för Amelia som du har tagit emot i dopet. Hjälp oss att i glädje och förtröstan ge henne trygghet och närhet. Bevara henne med din ande från att gå vilse i en farlig värld. Låt henne upptäcka allt mer av ditt rikes hemligheter och skydda henne som ditt barn i liv och död och evighet. Amen. Då, med den glädjen att få välkomna henne, så ska vi fortsätta. Och barnen har en stund nu tillsammans i söndagsskolan, så alla barn som vill får komma fram och sen så går vi till söndagsskola. Vi tackar dig för barnen i församlingen. Välsigna dem nu i deras stund tillsammans i söndagsskolan. Öppna också våra hjärtan som är kvar här inne för ditt ord, det som du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är i påsktiden och centrum är alltså Jesu uppståndelse. Och Jesu död och uppståndelse, det är ju det största som har hänt i världshistorien. Och det som händer när Jesus dör, det är ju att han bär våra synder på korset. Han tar straffet för vår skuld. Han blir en förbannelse i vårt ställe för att vi ska slippa att bli en förbannelse. Och sen så när han genom sin död och uppståndelse så öppnar han vägen för oss till Gud. Himlen har öppnats för oss och himlen är öppen för oss. Och den vägen, den går genom Jesus och han vill möta alla människor. Påskens vittnen är rubriken för den här söndagen. Och den första påsken så fanns det många vittnen. Och Gud vill att alla ska bli vittnen. Alla ska få ta emot honom som, och komma till tro på den uppståndna Jesus. Och detta med att vi ibland kan vara avvaktande till uppståndelsen. Det är inte bara vi på den här tiden, utan det var man ju också från början. Det var inte så att alla lärjungar direkt kom till tro, utan den här tron, den föddes hos lärjungarna efter att de hade sökt hur det verkligen stod till. Och det som skiljer då kristen tro från många andra religioner, det är ju detta att budskapet från Gud, det kommer inte bara till en enda människa vid ett enda tillfälle, utan redan innan Nya testamentet, redan på Gamla testamentets tid, så hade ju Gud uppenbarat sitt budskap för många människor och under lång tid. Så är det också med Jesus. Han kom ju inte bara till en person, utan han verkade ju under flera år i Israel och mötte många människor. Tiotusentals blev påverkade av honom. Och på samma sätt så är det med Jesu uppståndelse. Det är inte en enskild person vid ett tillfälle som Jesus visar sig för, utan flera av Bibelns, Nya testamentets författare, hade ju själva mött den uppståndne Jesus. Matteus hade gjort det, Johannes hade gjort det, Petrus som skrev två brev hade gjort det, Jakob hade gjort det, och Markus som skriver ett evangelium, han återberättar ju mycket av det som Petrus berättade om, som ju var ett ögonvittne. Och Lukas, han återberättar mycket av det som Paulus hade berättat för honom. Och Paulus, han får ju möta den uppståndne Jesus på ett väldigt annorlunda sätt många år senare, genom att Jesus uppenbarade sig för honom i ett ljussken och talade till honom på det sättet. Men förutom de här bibelförfattarna så visade sig Jesus också för många andra lärjungar som uppstånden. Och han gjorde det inte vid ett enda tillfälle, utan under 40 dagar så visade sig Jesus för flera stycken. Och han åt mat med dem, han umgicks med dem, han samtalade med dem, han undervisade dem. Och det var alltså inte bara de 11 apostlarna, utan det var hans lärjungar. Och Paulus, han skriver i första Korintherbrevet 15 att vid ett tillfälle så visade han sig för mer än 500 personer vid ett och samma tillfälle. Och så lägger han till de här orden, varav många fortfarande lever. Och det fanns ju möjlighet för dem i Korint att kolla upp med någon av alla de som fortfarande levde. Hade de verkligen sett Jesus som uppstånden? Men tron på Jesu uppståndelse, det är inte bara det att Jesus visade sig för många, utan trovärdigheten, det hänger också samman med vad som hände med de här lärjungarna sen. Därför att alla som blev lärjungar till Jesus, alla de som hade sett honom, de höll fast vid sin tro också trots att de riskerade livet. Och många av dem dödades för sin tro. Av Jesu 11 kvarvarande lärjungar så dödades 10 stycken för sin tro. En av dem då, Johannes, han blev inte dödad utan han blev landsförvisad till en ö där han på 90-talet, alltså ungefär 60 år efter händelserna med Jesus, så skriver han ner sina 3 brev och han skriver ner uppenbarelseboken. Och allt detta pekar ju på att på trovärdigheten, alltså att Johannes höll kvar vid detta budskapet ända upp i sin egen kanske 90-95 års ålder. Det talar för trovärdigheten att de verkligen hade sett den uppståndne Jesus. Och det finns också såklart många andra skäl att tro att graven var tom och mycket annat. Men vi ska fokusera in på det som evangeliet fokuserar på, nämligen Thomas. Därför att Thomas, han kom ju inte till tro direkt. Han hade ju inte varit med på den första påskdagskvällen, utan han kom istället till en vecka senare. Och han sa det att han kunde inte tro på Jesus som uppstånden om man inte själv fick se honom uppstånden och till och med sticka sina fingrar i de spikhålen. Och ibland så brukar vi kalla Thomas för Thomas tvivlaren. Och det är egentligen ett väldigt missvisande namn för Thomas. Och det är en dålig beskrivning av Thomas, därför att Thomas, han tvivlade bara under en vecka. Istället så är det ju Thomas som i hela Bibeln för fram den allra starkaste och allra tyngsta bekännelsen av vem Jesus är när han säger min Herre och min Gud. Thomas borde kallas för Thomas bekännaren. Han säger ju min Herre och min Gud. Och det här budskapet om att Jesus hade uppstått, det var ju någonting som han höll fast vid för resten av sitt liv. Och han till och med dödades för det efter att han hade vittnat om Jesus under många år. Och Thomas, han är ju en förebild också för oss idag i detta att vara noga med att söka svar. Vad är egentligen rimligt? Är det rimligt att Jesus var en lögnare? Är det rimligt? Eller vad är mest troligt i detta? Han är en förebild i detta med att söka svar. Och Thomas är på ett sätt helt annorlunda än vad vi i Sverige ofta är. I Sverige så har vi ofta den här hållningen kring detta med tro, att alla får tro som de vill och ingen kan säga att en tro är bättre än en annan tro, eller var och en blir salig på sin tro till exempel. Och det är förstås jätteviktigt att alla får tro som man vill. Det är oerhört viktigt att ha religionsfrihet och frihet att tro och tänka som man vill, såklart. Och de ställena i världen där det finns mest religionsfrihet, det är ju de ställena där kristendomen har gått fram. Så det är något som kristendomen har kämpat för. Men det betyder ju inte att all tro är lika bra och lika rätt. Utan det finns ju olika, mycket sanning i olika trosystem. Och det finns faktiskt andlighet som för oss bort från Gud. Det finns andlighet som också förstör i våra liv. Och därför är det oerhört viktigt att vara noga med vilken andlighet är det som jag vänder mig till. För all andlighet som går utanför den heliga ande, det är dålig andlighet. Den enda andlighet som är från Gud, det är den som kommer från den heliga ande. Och vi behöver vända oss till Jesus. Det är det som Gud har uppenbarat för oss. Och det finns en person som tidigare var ordförande för humanisterna, Christer Sturmark. Han har sagt en del dåliga saker, men han har också sagt en del bra saker. Och han sa bland annat så här, som jag tyckte var bra. Antingen finns det tomtar och troll i skogen, eller så finns det inte tomtar och troll i skogen. Alltså, båda kan inte vara rätt samtidigt. Det blir inte rätt bara för att ett visst antal människor tror på någonting, utan antingen finns det tomtar och troll i skogen eller så gör det inte det. Och när Thomas ställer frågan till Jesus, vilken väg ska vi gå, så svarar Jesus Thomas, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det påståendet av Jesus, det kan inte både vara rätt och fel. Utan antingen är det rätt eller så är det fel. Och om det är rätt, då är det Jesus som är sanningen. Då är han vägen. Då är han livet. Och den kristna tron, den står och faller med om Jesus uppstod eller inte. Paulus, han skriver i första Korintherbrevet 15. Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Er tro är meningslös. Då står vi där som falska vittnen. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och om det är så att Jesus inte har uppstått, då när vi samlas här på söndagarna, så är det ganska så patetiskt att stå här och sjunga rakt in i en putsad tegelvägg som visserligen har hyfsat vackra bilder. Det kan man diskutera, och det är ju känsligt bara att säga så. Men om Jesus inte har uppstått, då är det ganska så patetiskt att stå och sjunga rakt fram i kyrkan här, helt i onödan. Och mitt jobb är rätt så patetiskt också, till exempel. Men frågan är då, har Jesus uppstått? Och egentligen så kan man säga, så finns det tre alternativ kring detta med Jesus. Antingen så var han den största lurendrejaren i världshistorien, eller så var han en galning som verkligen trodde på att han var den han sa sig vara, men han hade missuppfattat. Eller det tredje alternativet, så talade Jesus sanning. Och Thomas, han förstod detta. Det måste vara någon av de här tre alternativen. Och han kände ju till Jesus tillräckligt mycket för att inte avfärda detta med uppståndelsen, utan han höll sig kvar tillsammans med lärjungarna för att han kände att om det verkligen är så att de har mött honom, så ville han liksom utröna det. Han ville kolla upp om det verkligen är så. Thomas gav det tid, och han gav sig inte förrän han hade fått svar. Och på grund av att han gav det tid, så fick han till slut möta den uppståndne Jesus, och det förvandlade Thomas liv. Han gick från att vara en tvivlare till att tro, och att då framföra den starkaste bekännelsen i Bibeln om vem Jesus är, alltså Herre och Gud. När Jesus möter lärjungarna på den här andra kvällen, eller redan första kvällen på påskdagen, så säger Jesus två gånger: frid vare med er. Och den andra kvällen, alltså 8 dagar senare, så säger Jesus också de här orden: frid vare med er. Och det har Jesus aldrig i evangelierna sagt förut. Friden hänger samman med vad Jesus har gjort genom sin död och uppståndelse. Och varför säger Jesus detta till lärjungarna? Jo, det är ju för att vi människor, vi är i ett desperat behov av att få frid. Vi behöver frid. Vi längtar efter frid. Vi behöver frid i oss själva, med oss själva, med våra tankar och vårt sinne och hur vi tänker om oss själva, hur vi mår. Och vi behöver frid med våra medmänniskor. Och allt detta hänger ju samman med att vi också behöver frid med Gud. Och det som Jesus har gjort när han kommer tillbaka, det är ju precis det, att han har upprättat friden igen med oss människor. Frid på hebreiska är ju shalom, och man använder det ordet i Israel idag när man betalar. Så säger man att man vill shaloma, det betyder att man har betalat. Och det är precis det som Jesus har gjort. Han har betalat priset för våra synder när han dog på korset. Och friden kom till lärjungarna när Jesus kom till dem. Friden finns hos Jesus, friden finns där Jesus är. Den här söndagen heter på latin quasi modo geniti. Och jag hade lovat mig själv att jag skulle kolla upp uttalet innan jag sa fler latinska ord. Vi kan ta det senare. Men ungefär så i alla fall. Och det här ordet då, det är ett ord som är hämtat. Det är ju latin för det som Petrus skriver i sitt andra brev i kapitel 2. Och det betyder så som nyfödda barn. Alltså den här söndagen heter så som nyfödda barn, kan man säga. Och den här versen, den går så här: så som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Och de här orden kommer precis efter att Petrus har skrivit att gräset vissnar, blomman faller, men Guds ord består för evigt. Och så kommer då den här uppmaningen att längta efter den andliga mjölken som nyfödda barn. Och det här var en uppmaning som man gav då till alla nydöpta på påskdagen. Men de här orden, de är alltid lika aktuella för alla kristna. Därför att vi uppmanas som kristna att vara som nyfödda barn när det gäller den andliga mjölken. Och hur är nyfödda barn när de är hungriga? de vägrar komma till ro. De skriker om de inte får mat. Och de slutar inte att skrika. Och skälet till det, det är ju för att alla ska förstå att de måste få mat. Och att det är nödvändigt. Och så när barnet då förs mot bröstet så märker man, om man tittar på ett barn, så liksom, om man tittar på huvudrörelserna så är det liksom att den försöker hitta och att den är helt... barnet brukar vara liksom väldigt, väldigt... jag måste komma fram till bröstet så jag får mat. Och det kan liksom inte hålla sig. Och det här är alltså den bilden som Petrus använder för hur alla kristna ska vara när det handlar om längtan efter Gud, längtan efter Guds ord. Och jag blev själv lite utmanad av den här bilden. Och man funderar på om ett nyfött barn som har fötts på BB och om mamman säger till barnmorskan där, om jag har tänkt att ge det här barnet mat varje söndag klockan 11, så tror jag att den här barnmorskan hade blivit lite orolig. Och eventuellt hade föräldrarna kanske inte ens fått ta med sig barnet hem om man drev det här för långt, om det inte var ett skämt. Men det säger någonting till oss, de här orden, om hur viktigt det är med att vi söker Gud, inte bara en gång i veckan, utan vi behöver söka Gud, vi behöver söka Guds ord oftare än så. Och vi behöver, och det är så som vi växer då, skriver Petrus. Och intressant är det ju med barn som blir lite äldre. Efter några år så kommer de in i trotsåldern och då vägrar de att äta. Då vill de hellre vara ute och leka och springa och greja. Men alla föräldrar vet att om inte barnet äter maten, då kommer det inte bli roligt på promenaden. Det kommer inte vara roligt på lekplatsen. Vad vi än gör så kommer det inte vara skoj. Så barnet behöver äta. Och på samma sätt så är det med oss. Jag tror att vi alla kommer in som kristna i trotsåldern emellanåt. Och jag har varit i trotsåldern många gånger. Det här med att jag liksom missar det här med att läsa Bibeln. Jag missar det här med att ta stunder för att be. Och det är en uppmaning som vi får på den här söndagen som heter Quasi Modi Geniti. Alltså som barn som längtar efter den här mjölken. Det får vi ta med oss, därför att det är när vi läser Bibeln, när vi kommer till kyrkan, då blir vi påminna om att Jesus, han har uppstått från de döda. Vi är inte kvar i våra synder när vi vänder oss till honom. Det finns förlåtelse och det är också där som friden finns. Och det är där som hoppet finns och kraften. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Vi har bekänt vår kristna tro, så att vi får några ytterligare pålysningar. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas idag, då här med tillkännages att följande medlem av vår församling har avlidit, nämligen Torgny Ärling i en ålder av 97 år. Herre, kom till alla som sörjer med ditt ljus. Ditt kors ska skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar, i liv i död, liv Herre hos mig kvar. Amen.
Gud, vi kommer till dig som vi är och med allt det som fyller oss. Vi kommer med vår glädje, med vår sorg, med våra frågor och i den situation vi lever i just nu. Tack för att vi aldrig behöver beskriva våra omständigheter eller be dig komma. Vi kan vila i att du var där långt innan oss. Låt oss bli stilla i tyst bön och eftertanke. Vi lyfter upp vår värld, vårt land och vår stad inför dig. Tack för att du har full kontroll över alla sammanhang och situationer. Över allt det som fungerar väl, lika mycket som över det som är präglat av ondska, öppna sår och mångåriga konflikter. Det som vi ser i vårt begränsade perspektiv är helt i din hand och i ditt fullständiga perspektiv. Hjälp oss att se våra möjligheter att gripa in i de sammanhang vi kan påverka. Låt oss bli stilla i tyst bön och eftertanke. Gud, vi lyfter upp vår kyrka och församling i din omsorg. Hjälp oss att märka din närvaro oavsett hur var och en av oss känner sig just nu. Ge oss öppna ögon och sinnen till att upptäcka de som behöver vår omtanke och vårt stöd, längre bort eller mycket nära. Tack för att du var här, även här, långt före oss och kommer att stanna här i allt och genom allt. Tack för att du är nära våra präster och andra kyrkans tjänare. Låt dem få erfara det, speciellt när de upplever tunga tider, utsatthet bland människors åsikter och omdömen, och när de känner sig tomma på inspiration eller upplever slentrian i sina uppgifter. Låt dem uppleva ny kraft, ny inspiration och din närvaro i det de möter och står i. Låt oss bli stilla i tyst bön och eftertanke. Herre, vi lever i en tid då allt fler frågar efter dig, uttalat eller mera outtalat. Låt oss bli medvetna om att det vi gör och uttrycker på olika sätt kan ha större betydelse än vi anar. I våra körer, när vi ses vid gudstjänst eller under fikat, när vi möter konfirmander och deras anhöriga, på våra arbetsplatser och skolor och bland grannar. Ge oss vishet i alla dessa möten. Vi lyfter upp de båda barn, Gunnar och Felicia, som har döpts i vår församling under den gångna veckan. Låt dem och deras familjer känna din omsorg och närhet i lätta och tunga dagar och tider. Låt oss bli stilla i tyst bön och eftertanke. Gud, vi lyfter upp i din barmhärtighet alla sjuka, alla anhöriga och alla som står i sjukvårdens tjänst. Tack för att du känner vars och en situation helt och fullt. Hjälp oss att märka din närvaro och omsorg på ett påtagligt sätt, inte minst när vi får ta emot svåra besked. Tack för all forskning, mediciner och all kompetens och förmåga till empati som sjukvårdspersonal låter oss erfara. Tack för att du har liv och död i din hand, oavsett när och hur den inträffar. Låt oss bli stilla i tyst bön och eftertanke. Din är makten och äran, idag, imorgon och i all evighet. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från det döda, också fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära med alla dina trogna och förkunnar ditt lov utan ände.
Lovade du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungen och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet.
Fader vår som är i himmelen, Helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fasten många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi kommer att sjunga ur psalmboken och ur de blå sånghäftena. Och sånghäfterna ligger längst ut i bänkarna. Vi börjar i psalmboken med psalm 701. Vi vill ge dig ära. Vi fortsätter i häftet nummer 17. I häftet nummer 17. Nummer 65 i häftet. 65. Till psalmboken igen, psalm 154, 154.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevar oss till evigt liv. Amen.
Psalm 742, 742.
Gud, vår Fader, i din Sons uppståndelse har du fött oss på nytt till ett levande hopp. Låt Kristi kropp och blod för alltid bära frukt i våra tankar, ord och handlingar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Thank you. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.